I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk?
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Podcasten för dig som är rädd för att dö och vill bli mindre rädd för att dö med hjälp av mig, Nissa Hallberg. Emily Uggla, som är en person som har varit rädd för att dö.
Hej.
Och till vår hjälp så har vi alla, först och främst jag och Emily, men sen ni också. Hela Sveriges
mästerläkare.
Tarsan.
Exakt. Jesper Salén.
Ja, det är jag.
Ja, välkommen.
Tack.
Till din egen podcast.
Ja, tackar. Vi ska ju alla dö.
Ja, men säg
inte. Nej, gud vad tråkigt. Alltså, men jag måste ändå alltid liksom.
Men här, det har ju vänt. Min hälsoångest har liksom skjutit i höjden. Och det tycker du, alltså det känns som att du tycker om det.
Åh nej, inte alls. Det är inte alls. Jag ringde ju er efter förra inspelningen, dagen efter. Och så här, var lite orolig att jag hade.
Nej, men då var väl båda jättelugna.
Ja, ni var det.
Ja.
Men jag ringde och bara, jag hörde att jag lät. När vi sitter på distans så hör jag er lite sämre. Och då pratade jag tydligare så hörde jag liksom inte ert småsnack ibland.
Nej, okej. Okay.
Jag var så orolig att jag hade missat er hälsoångest.
Du trodde du hade kört över oss, men det hade du verkligen inte.
Nej, vad skönt.
Det hade du inte gjort. Skönt. Och sen sist vi spelade in, då har jag alltså fått tillbaks mina ultraljudsbilder som visade på att mina polyper på gallblåsan inte har förändrats någonting.
Precis, helt oförändrade.
Ja.
Vilket var jättebra på de här 4 åren liksom.
Mm, 5 till och med. Nästan.
5, så de är inte växande sort.
Nej.
Och så.
Så då har jag antagligen, har man haft dem hela livet då?
Nej, de har nog dykt upp någon gång innan då, såklart första gången man såg dem. Men sen så är det ju så att polyper som håller sig liksom lugna och inte har växt på så här lång tid kommer inte bli cancer.
Nej.
Så kan man tänka.
Mm.
Ja.
Ja, det var härligt.
Härligt.
Ja.
Men alltså, jag hade en fråga. Alltså, om man tar bort en gallblåsa,
ja,
vad färgar bajset brunt då?
Gallan.
Men vadå? Den bor inte i gallblåsan?
Den bor, alltså så här, gallblåsan är ju en reservoar för alltså gallan produceras
i... Det är väl en vätska?
Gallan är en vätska.
Mm.
Och den produceras i levern.
Aha!
Och med gallan så kommer ut lite slaggprodukter som kroppen ska göra sig av med. Och bland annat då nedbrytningsprodukten av hemoglobin som finns i röda blodkropparna.
Mm-hmm.
Som innehåller järn. Som binder syre och transporterar syre runt i blodet. Och när de blodkropparna är liksom, har levt i ungefär 120 dagar. Då kasseras de eller monteras ner i mjälten.
Mm-hmm.
Och sen skickas de här biprodukterna, alltså det som har varit hemoglobin. Då skickas de till levern och sen kommer ut i gallan. Och en del kommer även ut i njurarna och färgar kisset gult.
Aha.
Urobilinogen och stercobilin heter det som vi gör, vad heter det, bajset brunt.
Men vad är det som, det måste ju ske någon skillnad om du tar bort en jävla blåsa.
Nej, men det behövs inte, det. Nej, det kanske är som kroppens lilltå och så. Nej då, men det...
Inte lilltån, kroppens lilltå.
Lilltån är kroppens lilltå. Ja.
Magens lilltå.
Ja, simhuden då. Eller jag vet inte, som har evolverat tillbaka.
Okay.
Nej, men så här. Gallblåsan är... när gallan produceras i levern så rinner det ner och lagras i gallblåsan. Mm. Och när vi äter och det behövs liksom spjälkas fett då bland annat, då trycks gallblåsan ihop.
Mm.
Så därför så kan det vara så att har man gallstenar och äter fet mat så att det blir en kraftig liksom sammandragning av gallblåsan, så kan man då få gallstensanfall och smärtor.
Mm.
Men man klarar sig bra utan en gallblåsa. Så då rinner det liksom lite hela tiden.
Men som igår då när jag åt fet mat och fick fruktansvärda smärtor just där.
Mm.
Då låter det ju som att den feta maten gör så att jag får ont där.
Ja, men nu råkar jag veta att du inte har några gallstenar.
Nej, det är det jag undrar. Vad fan, att, det är det som är så konstigt.
Ja. Men vi har ju en plan för det här.
Ja.
Jag ska ju se till att du ska få komma till en icke-poddläkare.
Mm.
Och liksom få ett ordentligt läkarbesök så man kan ta reda på det. För även om vi är glada och har liksom kollat på den där gallblåsan, så har du ju ändå besvär som väcker tankar och sådär.
Nej, men det är mest, jag är ju bara ny, alltså inte så mycket rädsla. Jag är mest nyfiken. Alltså, kan man inte få ont utan gallstenar vid fet mat? Alltså jag är bara, bara nyfiken.
Och jag kan inte svara stenhårt nej på det. Så jag låter det vara osagt. Men det vanligaste är ju att man har gallstenar och det gör ont liksom när gallblåsan kramas ihop.
Så men om jag då får ont av fetmat, då ska jag inte äta fetmat.
Nej, så är det ju.
Nej, även om det är, vi säger att det är psykiskt.
Ja, men det är inte...
Nej, förlåt.
Det här är så långt ifrån.
Ja, nej, men jag tror inte heller, jag tror faktiskt inte heller att det är psykiskt.
Jag tror inte heller det är psykiskt, men du vet, det är som huvudvärk, Sara. Om jag har huvudvärk till exempel flera dagar och tar jag Alvedon, då försvinner nästan min huvudvärk. För ibland är det som att min huvudvärk bara håller igång sig av mitt fokus. Mm. Eller jag vet inte vad det är, men nej, självklart...
Och det kan ju vara att du har liksom en delvis en spännings, alltså en förväntanshuvudvärk. Att du spänner dig för att du har ont i huvudet och så. Men jag tror absolut inte det här är psykiskt, utan då är det så. Och då tycker jag så här att
jag
då
det.
Tänker jag att då ska du få träffa en bra norrländsk läkare som jag jobbar med. Och som bara träffar dig som en vanlig patient.
Ja, men det låter jag nog. Men tills dess ska jag hålla mig borta från fet mat.
Ja.
Men det gör ju ont. Ja. Håller mig borta. Blir man dålig i magen av indis, ät inte indis.
Ja, men precis.
Det är så jag tänker.
Väldigt klokt.
Så då ska du inte äta indis heller?
Ja, men det kan jag faktiskt inte lova. Nej. Det kan jag inte lova.
Men idag så är det två som ska äta taco bar.
Ja, vi ska taco bar.
Mm. Varför då? Gör ni det varje dag? Nej, men ni firar 2 år idag.
Ja.
Ja. Som par.
Ja, som par.
För 2 år så...
Okej.
Exakt, vi har ju 2. Vi firar i övermorgon också.
Just det. Och kan inte berätta vad ni firar?
Vi firar att jag sket i en svensexa och åkte nykter till Markus Krunegårds efterfest där Emily var.
Mm.
För 2 år sedan idag? Eller för 2 år sedan i övermorgon?
Idag.
Ja, idag.
För 2 år sedan idag.
Och sen dagen efter åkte jag på svensexan. Och sen då bokade vi dejt i övermorgon.
Ah.
Så att vi får fira 2 gånger. Och då har det blivit... en tacobar av olika anledningar. Bara för att vi gjorde det förra året. Det här blir... Den första firet blir alltid tacobar från och med nu.
Mm. Yeah.
Och det andra blir något annat.
Vad gör ni om tacobar går i konkurs? Byter ni till ett annat mexikanskt? Eller
jag kan säga såhär,
på någon
det finns nytt? Inte det så bra mexikaner.
Om de skulle gå i konkurs så hade de gjort det nu. De har ju funnits hur länge som helst. Bra framtidssäkring.
Ja, det är det.
Eller hur?
Eller hur? Ja.
Eller hur?
De har genomlevt pandemier, konjunkturer, allting.
De finns alltid. Bar, det är nästan, jävla
kan det vara mexikanska, eller texmexikanska staten som står bakom dem med mycket kapital?
Ja, men
jag vågar inte svara på det.
Jag tror inte att de har varit inne och petat i menyn.
Nej.
Nej, det tror jag inte.
Nej,
det vill vi icke att
nej.
Man ska
nej. Däremot, när vi pratar taco bar, kan vi bara be dem lite att så här, vara lite mer bjussiga och liksom på ost och sånt?
Nej.
Jag brukar beställa extra faktiskt.
Jag vet, men det är där jag tycker. Jag tycker de borde kunna så här... Ah, det är klart ni ska alltså, bara slänga på lite. Men de räknar ju chipsen. Det tycker jag är lite ocharmigt.
Jag tycker det är charmigt. Jag tycker det är, vet jag. Då får jag 15 chips.
Ja. Men jag och min smärtan galla mår ju bra av lite ost nu.
Lite, ja, så är det. Ja.
Just det är en perfekt kedja för mig.
Ja, men fan vad bra. Ah. Och stort grattis till er båda.
Det, tack.
Ja.
Och tack så mycket. Och jag tänkte också bara återkoppla till att jag har nog inte HIV för att de ringde aldrig tillbaka. Alltså, nej. Vi behöver inte prata mer om det. Jag vill bara att om någon har varit lite orolig för mig så vill jag bara säga att jag verkar vara frisk.
Mm.
Då kan jag också, då, nu vet jag också den djurskötarassistenten att den antagligen inte heller hör hit.
Ah.
Det är skönt. Ah. Antagligen.
Ja. Det, ja, men det var ju bra.
Mm.
Yes, skönt. Men du, får jag bara säga en jäkla bra oroshantering.
Vad?
Du verkar så chill. Du bara, de har inte hört av sig, så troligen har jag inte. Alltså så.
Jag
det är väldigt
vet,
snyggt.
Jag bryr mig inte så mycket. Nej. Det är så
fantastiskt.
Nice.
Ja.
Men så kan det vara.
Så kan det vara.
Så kan det
vara. Ja.
Det är cool.
Ska vi dra igång?
Ja, vi drar absolut. Igång.
Ja.
Du var väldigt knarrig.
Ja, jag vet, jag måste byta pall faktiskt. Jag pausar. Ja, det är nog med tackbar och tvåårsdagar. Det är dags för att dra igång frågor. Det är därför vi är här.
Mm.
Svenska folket ska ställa Jesper av Salén frågor.
Ja.
Mm.
Och i vanlig ordning, Emily, du börjar.
Okej.
Okay. Take it away!
Tackar. Hej podden. Jag undrar varför man inte behandlar äldre kvinnor med extra estrogen efter klimakteriet. Borde inte det minska risken för benskörhet och andra problem? Hälsningar Sabina.
Hej Sabina, vilken jädra bra fråga. Det är ju så, vid, när kvinnor går in i klimakteriet så minskar ju halten av östrogen, det kvinnliga könshormonet, som även vi män har lite av i kroppen. Mm. Och det här ger då ofta klimakteriebesvär som värmevallningar, sömnstörningar, man kan bli lättretlig, irritabel och ha svårt att koncentrera sig och så. Sen är det så här, de långsiktiga följderna av liksom minskade östrogennivåer, det är ju att man kan då drabbas av benskörhet. För östrogen inverkar positivt på många olika saker i kroppen. Det här är ju liksom som det alltid har varit, att mensen upphör, kvinnan går in i klimakteriet och blir infertil då. Mm. Så att det här är ju inget nytt, eller ett sjukdomstillstånd ska vi komma ihåg. Och då är frågan alltså varför man inte behandlar äldre kvinnor. Och det är med då, för då kan man ju också, alltså, mot de här klimakteriebesvärna så kan man få östrogensubstitutionsbehandling, alltså att man får östrogen i tablettform, vilket kan vara fantastiskt bra mot de här besvären som ofta kan vara, hos vissa kvinnor kan vara jättejobbiga. Det kan liksom bli, det kan bli skitjobbigt och sömnbrist och allt som kommer med det. Man har bäst effekt med den här östrogenbehandlingen tidigt i klimakteriet, alltså strax efter och i, liksom kring klimakteriet. Så därför, om man då är äldre, kanske 80 år och har gått, eller nu tog jag i så att jag dog, om man kanske är 70 år eller 65, gud vilken stor skillnad.
Men, du tog i så att du dog.
Ja, nu, ja. Dramatisk jag känner mig idag. Ja. Nej men därför så brukar man, alltså man har bäst effekt mot de här besvären, och sätter man in det tidigt efter klimakteriet, då får man också en skyddande effekt på ganska många parametrar, bland annat benskörhet. Så då kan det vara en väldigt gynnsam behandling. Inte nog med att man då får hjälp med de här besvären, med sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter och så, så får man även en benskyddande effekt och så. Men man får liksom inte samma goda effekt om man sätter in det långt efter klimakteriet.
Okej, då är det för sent.
Så det är liksom inte, och då, om vi pratar benskörhet, då sätter man nog in en benskyddande behandling som gör att de här osteoklasterna inte bryter ner benet så mycket. Jag tror vi pratar om det, den här balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad.
Mm.
Och kalk och sånt som är inverkande. Så att det gör man inte. Däremot så ska jag slå ett slag för lokal östrogenbehandling. Det är alltså där man behandlar lokalt i slidan. För att det som händer när halten av östrogen sjunker, det är att slemhinnorna i slidan och att de blir lite atrofiska. De liksom tillbaka, de blir inte så, ja, de kan bli väldigt torra, och det kan vara, man kan få mycket, dels vid sex så kan man få mycket smärtor och så. Att det kan bli väldigt torrt.
Mm-hmm.
Och sen så är det inte helt ovanligt att man, när slemhinnan som då innehåller, som skyddar även urinvägarna hos kvinnan mot urinvägsinfektioner och ta hand om lite de här snälla bakterierna. Mm. Och de skyddar ju mot urinvägsinfektioner. Men när östrogennivåerna sjunker så blir slemhinnan då lite sämre. Och då kan man även drabbas av urinvägsinfektioner. Och få mycket besvär så. Men då är lokalbehandling en jättebra sak. Och det kan man använda i alla åldrar. Och det ska man faktiskt inte vara så... tröskeln ska vara rätt låg. Mm. För det kan bli väldigt besvärligt. Mm. Så lokalt östrogen, det går även att köpa receptfritt. Mm. Finns lite olika produkter, man kan fråga på apoteket. Och sen den här systemiska behandlingen i tabletter. Det måste vi läkare skriva ut. Och så. Och det ska man inte heller vara så, ha så hög tröskel för att faktiskt göra. Eller känna att man fuskar.
Nej, du känner att man kan ju ändå testa och se hur det känns.
Ja, men det finns nog en så här innebo, alltså i befolkningen så finns det nog så här hormonbehandling, ajabaja, man ska inte gidra med hormoner. Men jag tycker att så här, har man uttalade besvär som sänker livskvaliteten, gå och prata med oss. För att det ingen ska sova dåligt i onödan eller svettas och liksom inte tycka att livet blir svårt bara för man går in i klimakteriet, tycker jag. Och så sänk tröskeln på att ställa frågan.
Man ska alltid leva så bra som det bara går.
Ja, faktiskt.
Okej, tack så mycket.
Tack. Ja.
Här kommer min första. Hej bästa podden. I september hade jag stora problem med magen och låg då inne på sjukhus. Efter utredningar visade de sig vara ett brock på magmunnen och magkatarr. När de utredde hittade de ett bifynd. Svullna lymfkörtlar i hela buken, bröstkorgen och halsen. De tog då oändligt med blodprover för att utesluta cancer och blodsjukdomar med mera. Alla prover såg bra ut. Men detta föddes i alla fall upp i februari och en ny DT och lymfkörtlarna var fortfarande svullna. Och det hade till och med tillkommit fler svullna lymfkörtlar. Nästa vecka ska jag nu till hematologen för ännu mer blodprover samt ska de med ultraljud provta några lymfkörtlar. Min fråga är egentligen, vad kan ge svullna lymfkörtlar på detta sätt egentligen? Förutom de uppenbara som cancer och blodsjukdomar. Kan det vara som så att man är helt frisk bara att man har svullna lymfkörtlar? Ska tillägga att jag inte är speciellt orolig då de redan utreds så mycket. Men jag är väldigt frågande över detta. Berätta även gärna lite om lymfkörtlar. Vill inte googla då det bara är hemskheter som kommer upp. Tack för en fantastisk podd. Skrattar så mycket med er. Amanda.
Åh, hej fint. Amanda.
Vad jobbigt det låter.
Mm. Ja, men det låter som att Amanda är liksom, hon är backad av specialister och att man har utrett och kanske uteslutit farliga saker mest, men att man ska ta reda på vad det är. Lymfkörtlarna, så frågan är ju det, så här, vad kan göra att lymfkörtlar blir svullna utöver det uppenbara blodcancer och cancer generellt.
Ja.
Lymfkörtlarna, det är liksom en jätteviktig del av vårt immunförsvar. Man kan säga att lymfkörtlarna är som små baser för de här alla olika immunceller vi har.
I armhålor och buk.
Armhålor, vi har lite olika lymfkörtelstationer.
Ljumskar
under armarna, ja. Vi har även ovanför alltså vid nyckelbenet, vi har någon som jag tror alla har koll på egentligen, och det är ju här i käkvinklarna, alltså halsmandlarna. Mm. Och då är det inte halsmandlarna som blir svullna utanpå halsen när vi har halsfluss, utan det är ju lymfkörtlarna. Halsmandlarna blir svullna också, men det är lymfkörtlarna vi känner.
Mm.
Och då är det ju så att när vi får en infektion i en vävnad så är det immunceller som liksom tar delar av det som har infekterat oss. Vad fint du sitter, Emily. Det är lyssnande position. Ja.
Vi ska vila mig mot min hand.
Ja, det var fint. Nej, men då tar de lite delar av den här bakterien eller vad det nu är, och så tar de det till lymfkörtel, alltså till närmaste lymfkörtel, ska jag säga. Där det rekryteras fler immunceller och att de så här, tänk er som så här, inför ett krigsangrepp när man har en dragning i ett så här, rum med en svart tavla innan och alla piloterna sitter redo och ska lyssna på det här ska vi göra, det här är fienden. Lite så i lymfkörtlarna. Och den här processen gör att lymfkörtlarna svullnar upp. Liksom blir det en så här, inflammation.
Alltså och de är redo?
Ja.
Och då svullnar de upp?
Ja, men precis.
Så att de känner att något är inte som det ska?
Ja, men precis.
Okej.
Okay. Och då visar de här cellerna upp att det här har vi hittat i halsmandeln. Så här, ser ni alla här? Alla nykomna också. Det här är vad vi ska träna oss på. Och då bygger vi upp, liksom, det är det som är immunförsvarets respons på en infektion, kan man säga. Och då svullnar den lokaliserat. Då svullnar inte alla lymfkörtlar upp om vi har halsfluss till exempel. Mm. Och sen har vi så att baserat på det vi har liksom i nacken eller längs halsen på liksom, ja, nacken har vi lite. Så att då kan man sådär, när man träffar en patient som har en svullnad och lite sådär, då kan man säga så här, det här kommer från örat. Ofta har man ju ont i örat också om man har en infektion där. Men då så att det brukar vara lokaliserade. Sen så finns det ju dels infektioner som ger ett liksom immunförsvar, alltså där hela kroppen reagerar och alla lymfkörtlar blir svullna och förstorade och ömma. Och
sen har jag brukar känna när jag har feber att jag får liksom, jag får ont på alla depåer.
Ja, är det just på liksom depåerna eller är det i, för nej, när man har feber så får man också väldigt ont i
hals, armhålor, ljumskar.
Ja. Och då kan det vara så att kroppen reagerar så. Mm. Det som är viktigt där, det är ju att om någon kommer med en svullen lymfkörtel eller ljumsken, då måste man ju alltså finns det infektionstecken och så här, patienten mår bra, då kan man chilla lite och sen så kanske man kan ta tillbaka patienten och känna att den här lymfkörteln har gått ner. Mm. Så gör vi inte med halsfluss och det mest uppenbara, men om det skulle vara något i ljumsken eller något sånt där. För sen är det så att olika cancrar kan också spridas via lymfkörtlarna, alltså via lymfan. För då har vi liksom som kärl för lymfvätska. Så att, som kan transportera, det är fortfarande för immuncellerna, men då kan vi, ja, så att alla lymfkörtlar är på något sätt sammankopplade. Mm. Ja. Och är det så att man har en cancer till exempel, då kan den spridas via lymfkörtelsystemet.
Det har de inte löst så bra.
Nej. Alltså annars så kan det ju spridas ibland via blodet. Så att så här, cancer är cancer. Men, ja. Men jag förstår vad du menar.
Nej, men jag menar, jag ser framför mig de här piloterna som sitter i sin bunker. De kan så stänga dörren bara.
Ja, så kan man ju säga. Och så, ja.
För att lymfkörtelscancer är väl en ganska allvarlig.
Ja, men då pratar vi ju om så här, alltså sen finns det ju blodcancer, alltså leukemier och sådana saker som. Och då är det immunceller då som delar sig obehindrat och så. Sen finns det vissa infektioner som kan ge liksom svullna lymfkörtlar lite. Det beror lite på vad, alltså det kan finnas ett svar på en infektion som ger då lite mer aktivitet i hela lymfsystemet. Det man vill undvika, eller det man vill provta i såna här fall, det är ju kanske lite olika. Nej, men HIV är ju en sak. Alltså det är ju faktiskt en infektion som man vill provta och så. Alltså ingår i standard liksom, som kan påverka så. Så det är cancer, vad sa vi mer?
Blodcancer, sa du. HIV.
Ja, och såna, och sen infektioner är det mest uppenbara.
Men de lär jag ha kollat allt
det. Ja, och de ska kolla mer. För det Amanda ska göra är att med ultraljud så guidar de en nål. Och så drar de ut lite vätska, eller lite innehåll ur de här lymfkörtlarna. Och så tittar man på det i mikroskop. Mm-hmm. Då kan man se mer. Och hematologen, det är ju blod, en specialist, alltså en läkare som är specialiserad på blodets sjukdomar, kan man säga. Inklusive cancerna som kan drabba benmärg och sådana saker. Mm. Så att det är väl de sakerna. Sen kan det finnas också ibland att det kan vara lymfkörtlar som liksom aldrig svullnar av. Alltså lokaliserat. Och då kan det finnas en del sådana mykobakterier som bara har satt, de bor där. Och har gjort bo där. Och, men det är inte farligt. Men det är en vanlig sak på barnmottagningar och sånt där. Mm. Att det kan finnas resistenser. Så.
Man kan inte äta penicillin mot det?
Jo, men det kan man göra. Men då måste man liksom äta special, alltså verkligen lite skräddarsytt och lite andra doseringar och sånt där. Ofta när lymfkörtlarna är ömmande så är det på grund av alltså reaktivitet, alltså infektionsutlöst. Mm. Liksom. Ja.
Men tack för en bra fråga. Och om du vill, kontakta oss gärna och berätta hur det går.
Jättegärna.
Gärna.
Tack, Amanda.
Emily, har du en liten fråga?
Ja. Okej, här kommer den. Hej fina ni. Jag har precis passerat 2 veckor hoppandes på kryckor för att jag har dragit av hälsenan. Fy vad det sliter på kroppen att hoppa runt och inte få sätta ner foten. Och jag förstår ju att energin går åt att läka ihop hälsenan också. Men kan skadan bidra till att jag blir sjuk? Jag känner lite svullnad i halsen som jag viftar bort på grund av ansträngningar och dåligt med frisk luft. Men jag har precis över 38 grader om kvällarna och sover som man bara gör när man håller på att bli frisk från feber. Är jag sjuk? Ha! Utropstecken. Eller är det helt enkelt kroppen som går på högvarv för att läka hälsenan? Tack för allt. Med vänlig hälsning Hanna. I övrigt fysiskt frisk 33-årig kvinna med framtid inom torso bodybuilding. Yeah! Oh. Den meningen, jag trodde inte jag någonsin skulle läsa den i hela mitt liv. Nej. Det fan var coolt.
Ja. Så att du fick det sagt som bodybuilding.
Bodybuilding.
Tors, alltså,
det är för att hon hoppar runt på ditt horison.
Jaha! Hoppar runt på kryckor. Jag fattar. Ja. Jag fattar. 2 veckor. Jag bara sitter och tänker på... Det är alltså en hälsenerruptur.
Mm.
Det är ju...
Klassisk badmintonskada.
Ja, alla såna här. Och innebandy och sånt. Mm. Där det är mycket start och stopp. Och sånt.
Och där det är mycket gubbar i omlopp.
Även är det inte så höjdhopp och sånt. När det blir en sån jädra snabb belastning.
Men det är inte jättemånga bara som såna motionärer som håller på med höjdhopp.
Säg inte det. Vad vet du?
Var på gymmet idag?
Jag har jättemånga patienter som... Nej, nej men... och det här med kryckor... Alltså det som är jobbigt med hälsena... Det är dels så brukar det klassiska som det berättas när någon har fått en hälsenerruptur. Alltså det är när hälsenan går av. Det är att det låter som ett pistolskott i badmintonhallen eller vad man nu är. Det brukar inte göra så ont, men det är skrämmande. Mm. Och då kan du ju helt enkelt inte gå på tå. För att vadmuskulaturen sitter inte fast i hälen längre. Ja. Det som är lite jobbigt är att det tar väldigt lång tid att läka.
Mm.
Och man behöver ofta en sån här gipsstövel som man vill liksom få upp som att det blir högklackat. För då blir avståndet mellan hälen och hälsenan kortare och då kan det läka bättre. Men det kan vara ganska lång tid och det kan ta lång tid att liksom återfå full funktion och så. Ganska vanligt. Ibland syr man på det, ibland låter man det läka i en sån här gipsstövel och så. Men alltså det som är så klassiskt, det är ju när man går med de här kryckkäpparna eller kryckorna. Det är ju att de är inte jättesköna att gå i. Plötsligt så får du liksom ont i axlar, du får ont i handleder och så. Så att det kan vara jättebesvärligt att behöva gå med kryckor överlag. Jag tror inte... Nu stod det inte hur länge Hanna hade känt den här svullnaden i halsen och den här subfebriliteten, liksom 38 graders temperaturen och så, och den här sömnen. Jag tror inte att det här har att göra med läkningen av hälsenerupturen. Utan jag tror att Hanna har fått en vanlig luftvägsinfektion. Ja, kanske covid. Så, och det spelar ingen roll, men just... Att jag säger det är för att det är covid just nu när det drabbar en är ofta, det kan liksom hålla i sig lite längre och vara så där inte riktigt blomma ut utan att man får liksom, ja, man har de här 38 graderna till och från under en tid och så.
Ja.
Sen kan det ju vara så att behöva liksom gå på kryckkäppar kan göra att man spänner nackmuskulatur och axlar och sånt så att man kan känna svullnad och symptom från halsen. Men det ger ju självklart inte 38 grader. Nej. Så att jag tror, vänta ut det där. Jag hade själv förra veckan och lite till en jätteseg, sådär störig infektion. Så det är därför jag tar upp covid.
Jag förstår.
Ja. Men det är inte så mycket, liksom kroppen kan sköta det där samtidigt. Den kan hålla 2 tankar i huvudet samtidigt, tänker jag. Ja.
Så hon får bara avvakta lite helt enkelt.
Ja, men absolut. Och jag tycker ju så här, ta 2 Alvedon till natten. Om du har 38 grader, det är helt okej. Okay. Så får du sova gott och vila upp kroppen. Så.
Det är viktigt.
Ja. Tack Hanna.
Tack.
Tack.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Okej, vi tar en till fråga. Halloj, jag har en dold skelning och en del andra saker som typ stel nacke och kontorsjobb som gör att jag får ont i huvudet ofta. Får både spänningshuvudvärk och migrän relativt ofta. Jag är för det mesta duktig på att använda glasögon då det hjälper. Men ser inte dåligt och tyvärr är jag snyggare utan, så de har jag typ endast när jag jobbar. Nu till min fråga. En vän till mig har sagt att jag bör söka vård för min huvudvärk. När bör man söka vård för huvudvärk? Vad kan vården hjälpa med? Lite info om min huvudvärk som besvärar mig mest. Den är på vänster sida och koncentrerad i mitt öga och bakom. Ibland får jag känslan av att jag vill dra ut en tand för att lätta på trycket i huvudet. Mm. Det triggas otroligt lätt av alkohol. Mm. Denna helg blev förstörd av ett glas vin och en öl på fredagskvällen. Så blir nog att utesluta detta framöver. Treo hjälper för det mesta, men mer tillfälligt. Smärtan finns kvar och kommer tillbaka om den väl börjat. Allt gott, Lina.
Hej Lina. Ja, en dold skelning. Alltså när, det betyder ju att ögonmusklerna jobbar lite extra för att det ska just vara en dold skelning. Alltså hela tiden behöver jobba lite extra. Och där tror jag glasögonen kan nog hjälpa till med att avlasta ögonmusklerna. Så att det är jättebra att du använder dem på jobbet. Och jag tycker att så här, köp nya glasögon som du känner dig fin i. Om det är ett problem, tycker jag.
För ja.
Är det så att de hjälper dagtid och på jobbet, så tycker jag använd dem hemma också när du behöver liksom fokusera. Så inte hela tiden, men om du kollar på tv eller sitter med telefonen och sådana saker.
Jag brukar göra så ganska mycket, för jag sitter heller i glasögon alls. Men jag har nästan alltid på mig glasögon hemma.
Ja.
Men sen kan jag tillåta mig själv, om jag till exempel ska gå ut och ta en drink eller liksom vara lite social.
Ja.
Eftersom jag också kan vara utan glasögon.
Ja.
Så, men det, huvudsaken är väl att man har glasögon på sig större delen.
Ja, men precis. Och där, jag menar, när du tar en drink så sitter inte du och så här behöver tokfokusera på.
Nej.
Eller liksom, det är ju sällan man kanske läser en drinklista på sin höjd.
Mm. Eller be någon annan. Jag kan ju inte se drinklistan.
Nej, okej.
Okay. Ja.
Nej, men lite så. Så att, jag menar inte att man måste alltid ha sina glasögon. Men jag tycker alla gånger som du behöver fokusera och det, du upplever att det blir lite jobbigt, så använd glasögonen. Och alltså det finns ju väldigt många fina glasögon.
Jag är en mästare. Jag har ju köpt 3 par nya nu. Jag går aldrig i glasögon. Jag ser inte ett skit.
Nej.
Nej, fy fan, vad jag inte trivs.
Ser du att jag och Jesper och Emily sitter där? Eller
så pass. Ja, men ofta om jag går på stan och ser, alltså jag känner igen folk på gångstil och hållning och sånt där.
Ja.
Alltså hur de
rör. Kan vara rätt skönt att gå på stan och inte känna. Kan man alltid skylla på det också om man orkar prata?
Ja, men så är det ju faktiskt. Ja. Att jag inte skyller på det, men det förklarar varför jag inte ler förrän en halv meter. från?
Nej, men för huvudvärk, alltså av spänningstyp, kan ju komma från att ögonmusklerna behöver hela tiden jobba.
Låter det där som typisk spänningshuvudvärk eller?
Ja, men det gör ju det, alltså ensidig, det är liksom kanske kring det ögat som behöver jobba lite mer. Men sen är det ju, alltså alla de andra sakerna, hur vi jobbar, stå och jobba är jättebra för att axlarna kommer ner och vi blir mindre liksom den här kroniska spänningen i nack- och axelmuskulatur minskar. Sen är det ju problematiskt när vi har liksom migrän som är spänningsutlöst. För migrän är ju en annan typ av huvudvärk som funkar på ett annat sätt och det är andra mediciner som man då kan ta. Man börjar ju alltid med naproxen eller någon alltså NSAID-medicin. Treo kan funka, innehåller också lite koffein. Men just Treo är också rätt vanligt att man kan vara beroende av någon anledning. Brustablets, huvudvärkstabletter är lite mer så här beroendeframkallande. Och inte som knark, utan mer att man kan få en läkemedelsutlöst huvudvärk. Om man skulle ta Treo hela tiden så kan man bli beroende av huvudvärk när man inte tar det.
Ska hon switcha till Alvedon då?
Nej, men inte Alvedon, utan kanske mer... Alltså, frågan är ju när bör man söka vård? Och jag tycker att när det är så här mishmashigt och lite
och
svårt...
Jobbigt, och så här, hon kan inte ta en drink. Då...
Nej. Och det brukar ju mer handla om migrän som kan vara utlöst av
alkohol. Ja, så då kan det ju vara skönt
och...
att ta reda på vad det är.
Ja, men jag tycker det. Så liksom kolla det där med glasögonen lite. Varför inte gå till en fysioterapeut och titta på liksom nacke och skuldror?
Exakt.
För att det är så här, har man migrän, så den migränen kan triggas då av spännings... Alltså den kan vara spänningsutlöst också. Så dumt. Eller så liksom så... Ja. Knasigt. Så att kommer man i ordning med spänningen så blir det ju mindre migränanfall förhoppningsvis.
Mm.
Sen är det ju så att migränanfall ska följa vissa diagnostiska kriterier och så. Jag tror att det ska vara, huvudvärken ska vara mellan 4 till 72 timmar. Det ska vara ensidigt pulserande med eller utan sån här aura då, alltså, eller blixtfenomen i ögat och så.
Det låter jobbigt.
Men däremot så är det väldigt många som säger migrän.
Ja.
Om huvudvärk och vice versa. Så det är lite mishmashigt. Så där tycker jag att bara för att få ordning och reda och liksom en möjlighet att kontrollera det här lite och förebygga det, så tycker jag att du ska gå till en läkare och berätta lite mer än vad du har berättat nu.
Det tycker jag med.
Ja, då kan vi hjälpa till.
Ja,
tack.
Tack för frågan.
Tack.
Ja.
Jag inser att jag måste börja använda mina glasögon.
Ja, men det måste du. Jo, jag ska säga det också. Vårt första avsnitt, där det är tyvärr bara jag och Nissa.
Ja.
Det handlar jättemycket om huvudvärk och väldigt utförligt också. Så det kan ni alla lyssna på.
Det är bra.
Ja.
Ja, det gör det verkligen. Det är väldigt mycket huvudvärk där.
Jättemycket huvudvärk.
Ja, och en del polyper på Nissa skall. Det har ju varit vartannat avsnitt.
Ja, vartannat avsnitt. Mm. Inte längre.
Det är enda jag sitter och tänker på under hela...
Ja, inte längre.
Nej, men nu tänker jag på något annat. Ja. Något annat. Det har gått mer än halvvägs. Och det betyder att vi kastar in ett återkommande inslag. Emelie Uggla.
Yes.
Jag tror att det är dags för dig att köra en helt ärligt. Jingel, tack.
Helt ärligt. Helt ärligt, Jesper. Vad tycker du om läkeväxter?
Om läkeväxter?
Ja, alltså... Sara, jag har märkt under mitt liv att det är som att läkare och liksom alltså läkare och jag vet inte hur jag ska formulera det här.
Ja, men vården.
Är så jävla seg idag.
Men, den vanliga vården.
Den vanliga
liksom...
vården och de och människor som tycker mer om naturläkemedicin verkar vara lite liksom inte så samarbetsvilliga med varandra.
Ja.
Och ofta tänker man att läkare verkligen inte tycker om liksom hälsokostpreparat.
Ja.
Så jag tänkte bara, liksom, jag var nyfiken på att höra hur du ställer dig kring medicin, vad heter det? Medicinväxter?
Ja, läkeväxter. Jag menar alltså naturläkemedel.
Naturläkemedel.
Där hade vi det.
Yes!
Yes!
Ja, men jag håller med dig. Din spaning är inte... Du är rätt ute.
Ja.
Jag tror att det finns en liksom... Jag tror många kollegor kan bli besvär. Alltså det blir lite svårt att... Alltså, det kan finnas en skepsism, eller skepsism, men att det kan finnas ett motstånd. Och jag tror att är man en människa som är intresserad av det, så kan det vara svårt att liksom föra upp de diskussionerna hos sin husläkare. Kanske. Mm. Om man kanske märker en irritation och sådana saker.
Ja, precis.
Först måste jag ju bara säga att naturläkemedel, jag menar, många av våra läkemedel som vi använder idag kommer från naturen. Det finns hjärtmediciner som kommer från en blomma. Alltså så. Som vi skriver ut på recept och vi kallar det för läkemedel. Liksom.
Mm.
Det jag tror, eller jag utgår ju alltid från evidens och studier. Alltså jag sitter ju inte och läser studier när jag liksom skriver ut en medicin varje gång. Men det kunskapsunderlaget som gör att jag vet vad jag ska skriva ut vid vissa tillstånd är baserat på forskning.
Mm.
Och där man har liksom gjort studier och man har kunnat upprepa studierna. Man har kunnat exkludera, alltså lägga upp de här studierna så att man exkluderar för slumpen. Så att man ser att det är det här läkemedlet som ger den här blodtryckssänkande effekten. Det är inte att patienten har semester. Alltså sådana saker.
Mm. Nej.
För det är jätteviktigt. Och det är en otrolig liksom, vetenskap bara att liksom, designa studier. Och för mig, alltså, många naturläkemedel har inte de här studierna. Och då har jag svårt att liksom ta, jag har svårt att använda dem i jag är en simpel skolmedicinare egentligen.
Mm.
Så, jag utgår ju från det jag lärt mig som är baserat på den forskning som finns idag, ska jag säga också. Och jag har väldigt svårt, även om jag skulle vilja, att så här, när jag träffar en patient, ja, men kolla upp det här naturläkemedlet som finns i helkostaffären och se om det finns studier och sånt där. Jag hinner inte det, för då skulle jag bara sitta och göra det. Men min inställning till liksom alternativmedicin överlag, den är...
Mm.
Så länge den inte skadar, för det finns naturläkemedel som man har sett kan ge leverskador, det finns någon visst grönt te som kan finnas i Kina som
Gud,
faktiskt kan ge...
är det?
Jag vet inte.
Fan,
men det ingår i alla fall om någon har en leverskada som man liksom inte förstår sig på. Då frågar man om så här kosttillskott och naturläkemedel och sånt. Så länge jag tycker man mår man bra av någonting, fortsätt ta det så länge det liksom inte finns direkta farliga biverkningar.
Mm.
Och är det en placeboeffekt bara för att patienten tror att det här funkar och därför liksom tar jag det och mår bättre. Vem är jag att säga nej, det funkar inte så. För det är rätt drygt. Och jag tycker så här, kör på med det så länge det inte skadar. Och sen finns det en annan grej och det är när alternativmedicinska behandlingar utan evidens, utan forskning sätts in för till exempel, alltså som istället för livräddande kurativ behandling mot cancer.
Mm.
Och det har hänt. Och det gör mig lite ledsen. Så det säger jag stopp till. Alltså när man säger att ah, men det här extraktet från det här kan bota din cancer. Som vi i skolmedicinen har en behandling mot som med stora chanser till att saker ska vara bra. Att en patient ska bli frisk.
Mm.
Det är tillfället som jag säger stopp till. Eller säger stopp, vem är jag? Men så, när jag protesterar. Mm. Men annars så tycker jag att så här, vi ska ha det bra. Och jag menar, C-vitamin till exempel. Det finns inte riktigt evidens för att det förebygger infektioner och sådana saker. Men varje gång jag blir förkyld och får den här deppigheten och känner mig riktigt risig, vad gör jag då? Brustablett, C-vitamin, äter jättemycket apelsiner.
Ja, jag med.
För det skadar mig inte.
Nej, heller. Det är ju nyttigt.
Ja, och så.
Men inte för mycket C-vitamin.
Varför då?
Det kan ju vara cancerframkallande.
Jaha, och det, jag tror inte det är... strunt samma.
Det var bara en liten parentes.
Ja,
jag har i alla fall slutat med mina C-vitaminer nu.
Okej.
Lite
så tänker jag. Så att jag tror, men däremot när jag gick ut läkarprogrammet så var jag så fostrad i att säga evidens och nästan att jag blev arg när det inte fanns evidens. Mm. Men där tror jag att under de här 10 åren, så jag kan inte sitta och ha fiende på jobbet. Man måste lyssna och man måste vara nyfiken.
För det är väl det jag tänker, att man kan känna sig icke hörd om man inte får berätta om vad man själv tror på. Liksom.
Ja, så att jag har blivit mindre rabiat och mer softare när det gäller liksom så. För varför inte?
Eller hur? Ja. Du är ju en väldigt klok person.
Det är du.
Tack.
Skott.
Ja, men då tackar jag för min fråga då.
Bra
fråga.
Ja, men tack. Bra fråga.
Tack.
Vi är tillbaka. Det är dags för mig att läsa, ja, kanske veckans sista fråga.
Ja.
Den lyder så här. Hej, sitter och lyssnar på avsnitt 54 och Nisses kamp för att förstå varför Jesper tycker att det är helt okej med stomi. Tycker själv bästa exemplet på att det inte är värsta grejen är Jenny Karlsson i handbollslandslaget som spelar en sport med mycket kroppskontakt med stomi på magen.
Mm.
Det var bara liksom, det var ingen fråga.
Nej, det var ingen fråga.
Okej, vi har alltså en landslagsspelare i handboll.
Det visste inte jag.
Nej, fy fan vad, fett.
Ja, men det är fett. Och jag menar, för er som inte hörde det avsnittet, lyssna på det. Nej, men det var ju pest eller kolera och du frågade mig om jag hellre, liksom, om jag skulle, vad jag valde mellan PEG, alltså sondmatning,
ja,
och stomi. Och då var jag väldigt så här, stomi såklart.
Ja, och sen frågade jag PEG, sondmatning och sluphuvudscancer. Jag gjorde det.
Ja,
det var ganska roligt faktiskt. Ja, det var ju att nej, men, du skulle exakt gå på dejt också med de här grejerna.
Med alla grejer, ja. Mm. Nej, men som sagt, alltså, det är... Sen ska jag ju säga så här, självklart hellre inte alls, och får man stomi så är det ju av en anledning, etc, etc. Men jag tror att det, jag tycker det är
fint men också att höra. Så här, för att jag ser här att det är skickat en artikel, då står det så att folk kan skriva att man är äcklig och så vidare. Och så vidare.
Ja.
Men det är fortfarande, alla andra springer runt här på handbollsplanen med varsitt jävla rövhål. Det är inte mycket fräschare det.
Nej, men precis.
Nej.
Nej, men alltså, vi har alla bajs i oss.
Ja.
Ja, alltid. Och ni killar verkar ju uppenbarligen bajsa på er ofta.
Ja,
ja, ni har ju sagt att ni gör det minst en gång om året.
Ja, men chartar en gång per år. Viktigt, viktigt. Ja, inte bajsa på. Alltså, det, är inte så att...
det är samma sak tycker jag, men kommer bajs, jo, men det, så kommer
det
bajs.
Lite, det är en liten påbajsning liksom. Ja. Men det är inte så att det... Ja, det är... Ja. Nej, men och det står jag för i alla fall. Nisse, du är lite ambivalent i så. Men jag står för det. Det ska alla veta. En chart om året håller doktorn borta.
Ja.
Om man inte är doktor själv.
Exakt. Men det där var ingen fråga. Ska
nej, vi tar en fråga. Läs en fråga, Nisse.
Hej podden. Det händer cirka 2-4 gånger per år att jag kan vakna upp mitt i natten i panik med att jag inte kan andas. Medan min magmun överarbetar och jag försöker svälja flera gånger, men det funkar inte. Får därefter värk där magmunnen börjar när det har slutat. Mm. Det brukar oftast hålla i sig 30-45 sekunder. Haft så de senaste 4 åren. Känns inte som att det är något normalt. Vad kan detta bero på? Men, med vänlig hälsning, Andreas.
Hej Andreas.
Vad jobbigt.
Ja.
Läskigt.
Ja, 30-45 sekunder. Det låter ju som, alltså det är svårt att veta så här. Vi har ingen, vi kan inte peka ut riktigt var mag, alltså var
jag och Andreas kan det.
Jag och Andreas. Jo, men du och Andreas kan allt. Alltså ni är speciella.
Jag är alltid
de flesta.
Här, jag har ont här i magmunnen. Den sitter där Nisse. Okej.
Ja, det där är stjärten. Nej då. Men Andreas, det händer det nattetid? Alltså dels, nu tänkte jag så här, parasomnia, alltså saker som kan hända när man somnar, alltså som är att man inte kan andas, alltså, som är mer psykiatriskt kopplat till insomningen och så, men det här skulle ju, alltså det skulle ju kunna vara reflux, att det liksom, när du lägger ner, kanske ätit sent, så rinner det magsyra och då börjar liksom magmunnen och de här musklerna i matstrupen.
Mm.
Jag tänkte på det med. Det där hände mig jobba. För jag vet ju att jag har det problemet, för det har min tandläkare sagt.
Mm.
Men jag har aldrig vaknat av det. Men nej, för några nätter sedan vaknade jag av det. Att jag bara du vet, jag satte den där magsyran i halsen och bara kunde inte andas.
Nej.
Så det kanske är det då, men då borde han väl känna att han får någon form av vätska.
Nej,
liksom,
för det, man behöver inte, alltså.
Aha.
Reflux är ju inte alltid att man får upp magsyra i munnen så att man kan så här.
Det trodde jag.
Nej. Utan reflux är att det passerar magmunnen, och magmunnen är ju långt ner än vanliga, liksom, vanliga munnen så att säga, och munhålan. Så att det är ju samma sak, du kan få astmabesvär för att det ligger liksom precis lite, kommer lite magsyra och hamnar på stämbanden och luftvägarna, så blir det en jätteinflammation för magsyra är så surt. Och precis på samma sätt så kan man ju få esofagit, eller att, alltså när magsyra kommer upp i det här epitelet som inte är gjort för att ta emot magsyra, då kan det göra väldigt ont. Så att reflux är liksom att det kommer ovan magmunnen, och då kan den reagera och liksom krampa lite sådär, av en smärtreaktion.
och det muskulaturen låter det ju kan som hålla det på. Kanske.
Ja, det kan vara så. Nu håller du micken.
Vad?
Ja, du hade en näsa. Emelie, du har haft världens bästa mickteknik idag.
Ja, men verkligen. Den har varit väldigt avslappnad.
Jag är väldigt slö idag. Ja.
Nej, men så jag tycker så här. Se över, kolla lite om det där blir lite bättre. Om du lägger en soffkudde under bäddmadrassen så att din överkropp kommer upp några grader när du ska sova.
Mm.
Kolla om det korrelerar alltså, överens, alltså, i tidssamband och sånt med om du har ätit sena måltider. Gärna mycket fett. Sen måltid med och kanske ett glas vin eller en öl till. Så gör din lilla undersökning själv, Andreas, så, och se om det går över. Och jag menar, är det så att det här händer hela tiden och det blir låter jobbigt, då tycker jag att man ska gå till doktorn.
Mm. Ja, det låter ju jättestressigt. Och så,
för jag har ju haft massa problem med just sånt.
Ja, jag kan tänka mig. Eller jag vet.
Då får man bara gå och göra en gastro. Och se vad som, alltså i värsta fall liksom.
Ja, men absolut. Och exakt. Det är ju framförallt om man får liksom svällningssvårigheter. Alltså smärtor nattetid som överensstämmer då med liksom reflux. Och att smärtorna sitter kvar och att man liksom kan känna att det ibland kan kännas som att det fastnar lite mat, är svårt att svälja ibland. Då är det ju definitivt läge för en gastroskopi för att kika. Mm. Och då ofta som liksom bifynd så ser man alltid, eller så ser man ofta slapp magmun, magmunsbråck. Det var det jag läste, vi hade ett avsnitt om det och då läste jag på, då var det ju, jag tror man hade gjort liksom gastroskopier bara för att, alltså i forskningsstudiesyfte, och då hade väl var 8 av 10 som hade lite magmunsbråck.
Mm, ja, det är väl jättevanligt.
Så det är inget man ska känna sig unik med.
Men jag, det är väl liksom som att men som folk har fett i levern utan att veta om det.
Ja.
Att det var fjärde svensk i princip.
Ja, men det kanske är så mycket, ja.
Ja, det har jag absolut kollat på.
Jo, men jag förstår att du har det. Nej, men så att, och sen för all del så kan man ju också, Andreas, du kan köpa exempelvis något som heter Gaviscon, alltså antiacida som neutraliserar pH-värdet i magsäcken och som också lägger sig som ett litet skumlock vid magmunnen så att det inte stöter upp så mycket. Men börja tycker jag med att luta upp sovandet lite. Några grader bara. Du ska absolut inte sitta liksom 90 grader upp för då kommer du inte sova gott heller.
Ja, men det ser fett ut. Det ser ut som att man är i en gammal saga om man sitter och sover.
Ja, köp en tron. Sov i. Ja.
Okej.
Okay. Det är så här spöksaga.
Nej, jag tänker på en...
prinsessa på ärten.
Nej, men det är så här, det är kungar som satt upp och sov.
Vad var det för kungar?
Men man satt ju och sov förr i tiden för att man trodde att man skulle kvävas när man låg nu.
Är det sant?
Du satt ju upp och sov.
I didn't know.
Var det när vildvittrorna fanns på den tiden?
Ja, exakt, medeltiden.
På medeltiden. Nej, men så kan det vara. Och sen, jag menar, om gamla kungar satt och sov, de käkade ju väldigt mycket. Och jag antar att de åt sent och mycket liksom...
De blev inte gamla.
Nej, och då kanske det var därför de satt och sov då. För att de,
nej, men det var inte bara kungar. Man satt och sov. Okay. I alla fall överklassen, alltså tror jag. Alltså, överklassen. Nu fan, nu killgissar här.
Jo, men killgissar på. Jag killdoktorsgissar tillbaka att det kanske var så att de hade reflux på nätterna. De som hade mycket mat.
Mm.
Jag tror inte liksom de som käkade potatis från så här 3 år sedan från potatislagret och så här kokade läder för att göra soppa under svälttiderna. De hade nog inte så mycket reflux, tänker jag.
Nej, då de var hade de inte rika. Så mycket alls i kroppen.
De rika sover.
Jag kommer kolla upp det här efter och så får jag dementera nästa vecka.
Ja. Nej, det är okej. Okay.
För att där tyckte jag att jag hörde en liten signal i mina hörlurar. Ja, det var den tiden vi hade den här veckan.
Aha.
För att ekot knackar på dörren och de ska in om 35.
Oj,
ja, det är trafikuppdateringar. Och...
Nu är det dags att lyssna på nästa podd, hörni. Ja. Undrar vilken det blir.
Mm, det kan man undra. Mm. Tack, Emelie Uggla, för att du är bäst. Tack, Jesper Salén, för att du också är bäst.
Ja. Tack!
Och tack alla som skickar in frågor. Ni skickar in frågor till oss på Instagram. Där heter vi arjasjuk. Går ni in, följer oss och skickar ni en fråga. Där kan ni också skicka ljudmeddelanden. Det premieras.
Ja, det var så länge sedan, snälla.
Ja.
Gör det.
Läs in
gör
en det. Fråga. Det är så era... jävla mysigt.
Älskar era röster.
Förhand. Och stort tack som alltid till Daniel Aldermark på One Touch Edit. Vi hörs senare.
Lisa, en liten sak bara.
Ja.
Du är också bäst.
Ja, du är bäst.
Ah, hörni.
Bra, Emily.
Slutar vi ryggdunka varandra här, va?
Ja.
Tack för den här veckan. Hej då.
Hej då.
Hej då.